Ja, kan vi börja med att du säger vad du heter?
Väl, inte vet jag nog mycket det just beror på.
Vad är namnet ditt?
Juno Rodas.
Ja, och var är du hemma?
Jag är hemma från Tjörby Korsholm. Och allt vad jag vet att säga att jag var här i 48 års tid.
Ja, så du kom vilket år då?
1923.
23, ja, du var till de äldre här i trakten då.
Oh ja, jag är en lite gamlaste finländare just about här i Vancouver. Jag lämnade Vasa den 14 mars 1923. Det var en onsdag eftermiddag när jag lämnade Vasa. Och jag kommer ihåg det roskväder som tusan var det. Snöga och blåst och kallt var det, så jag glömmer aldrig den dagen.
Ja.
Ja,
vad var orsaken till att du får?
Va?
Vad var orsaken till att du får?
Väl, riktigt säga sanningen, komma undan armén. Det var min åsikt. Because när jag var ung, för i armeåren, så var jag en sån här frivillig underofficerskola. Och det var jag så, och militären var så, när jag kom hem från den skolan så sa jag till farskap, men jag kommer aldrig att gå i militären. Och det var jag lämnad för. Så, och sen har jag varit här.
Ja. Kan du berätta lite om resan, hur det gick att komma hit?
Well, yes, jag kan berätta mycket gott om resan, för jag kommer ihåg den. För jag gick på Arbutus från Åbo till Hull, till England. Well, först gick vi in till Danmark. Och sen från Danmark till England till Hull. Och så från Hull till Southampton, södra England. Så gick vi från södra England till Lee Harvey Ranch, på en engelsk båt, Vita Stjärnlinjen, och båten hette Pittsburgh. Och det var på just före påsklödagen. Natten mellan långfredagen och påsklödagen så körde vi under ocean. Så vi, bägge kommandobryggorna blev sliten av båten.
Aha.
Och kaptenen, han var sanslös, slagen från stormen, och mycket av sjömännen hade så blödde. För det var en pojke från min hemby, han sa, det var, han hörde som vatten svalpa i båten, eller vad hon säger det. Så han sa, herregud, nu sjunker vi, sa jag, båten flyter ännu. Ja, men han sa, det är vatten i hyttan. Så jag steg ner och vatten gick upp till knäna då. Så det var just under bäddmadrassen i den där hyttan vi hade. Så de här stora elventilerna de har framme på båten, de var så utavslagna, så all vatten kom in genom de där elventilerna och kom in åt hyttan och så där. Den vägen hade vi vatten i båten. Men ingen kommandobrygga, bägge två vagonerna, när vi kom till Kanada här, till Sankt Jan, var vi landade.
Var det länge före ni kom fram som det här hände?
Ja, det var en... Det här var första, det var andra natten vi var på båten från England, från Frankrike när vi... Det var andra natten då, och det var natten mellan långfredagen och påsklödagen. Och vi hade en avfullstorm.
Men ni gick ändå vidare?
Det var labbresinningar över sig kunde, och så gick det. Men de hade katta farten, hälften utav speeden de kunde begagna, så hade de katta ner. Så det tog oss, om jag kommer ihåg rätt, så var det 9 dygn över Atlanten.
Var det passagerarbåt det här eller lastbåt?
Nå, no, det var passagerarbåt, men han var byggd för engelska flottan, så han var lång och smal. Och så den samma natt så hade de kalas på båten, det här befälet som kapten hade. Så när vi hade den där stormen och vinden var rakt mot oss, så när båten var så smart så dykade han under. Och den vägen så kom det där erventilerna och bräcka. Och så vi fick vatten och slog bort kommandobryggorna. Ja, det var quite experience.
Ja, det var många
emigranter med. Ja, båten var nog, jag kommer inte ihåg mer om många passagerare, men de pickade upp mycket passagerare i Frankrike, i Lee Harbor där på samma natt som vi lämnade Southampton, because det var ju bara cross engelska kanalen in till Lee Harbor, så det. Och sen så köpte jag biljett rätt in till Vancouver.
Hade du några bekanta ombord där som du kände från början som var med, kom med dig?
Ja, det var en pojke från min hemby, men han är död nu. Han heter för Edwin Boye, som han kom med också från. Det var enda bekanta som från min hemby, except vad jag började känna på ja. För färden. Ja.
Hade ni kommit överens med det tillsammans då?
Yes, vi hade. Han skulle komma till samma plats, till Niagara Falls också när vi for det, men då. In från Sund, han har varit i staterna förut och han sa att pojke, jag säger att ni köper biljett rakt ut till västkusten genom Sagan, för inte kommer ni att stå på östkusten heller, Sagan. Så vi tog hans ord och så köpte vi biljett och for rätt ut till Vancouver, och sen har jag varit här. Och jag arbetar runt Vancouver och logging campar.
Hade du arbetat med något hemma innan du får?
Va?
Vad hade du arbetat med hemma?
Väl, vi hade en liten farm där och så fiskade vi på sommarna, så det var allt vad vi arbetade med där. Fiskning och farmning, så, och det var på bolot där.
Hur gammal var du?
Väl, jag var väl 20... No. Jag var 17 år. 20, född 4, lämnade 23, så det var ju 18 år. Jag tror jag fyllde 19 år när jag kom hit till landet, på sommaren.
Ja. Minns du alltså vad dina föräldrar och syskon och andra tyckte om det hela?
Väl, jag hade en bror som har varit i staterna förut, och så han sa nog att de kommer att se ut i världen och ser lite, så sa han, har du nog att gå ut, sa han inte. Han sa, inte ser du någonting att vara hemma, sa han, och arbeta här runt byn och fiska här på Bolo, sa han. Så om du ska se världen så har du nog att fara ut, sa han. Så. Och det jag gjorde jag. Mm. Han kom hem ett halvt år förrän jag for bort. Mm. Ja, han kom hem, när det var 22 när han kom hem, så han var i staten. Och den vägen så lämnade jag hit. Jag skulle vara bara 5 år, men när jag kom hit så blev det längre. Det blev 10 och det blev 15 och till sist så blev det 24 år innan jag var hem. 24 och ett halvt år.
Ja.
Jag var hem på 46-47 och hem i 9 månader.
Ja.
Ja. Och ja, så. Och ja.
Ja, det var, du tyckte inte det var något svårt att lämna familjen och föräldrarna?
Nej, inte vet jag det, för jag har alltid varit den vägen, så om jag sett mig att göra någonting så har jag alltid gjort det utan att tänka på att vad som skulle lämna efter eller vad som skulle hända efter. Jag har alltid tittat framåt det. Och det har jag gjort hela tiden här och sen jag kom hit till landet, att jag alltid tittat framåt det. Så det är just den vägen jag gått fram här.
Nå, vad har du arbetat med? Du har berättat på logging
kanske? Först när jag kom hit så började jag på logging-kamparna. Riktigt först när jag kom hit så gjorde de järnvägar in i skogen var de halade ut loggen med på sådana här stora järnvägsvagnar, var de tog stockarna på. Och sen så började jag fälla timber och sen när jag blev mera känd i språket. Så 1928-29 så då gick jag i rappingsskola. Och när jag kom genom skolan så så gick jag in till golvläggning. Och då började jag med parka i golven och allt. Och sen arbetade med det. Ja, ända tills jag... De här sista åren. Men då på sommaren, 21 år tillbaka, så började jag med commercial fishing på sommaren. Så. Så jag var i fiskarman också.
Ja, men kan du berätta om det lite, för det är intressant att höra.
Yes, det kan jag nog, för jag har varit upp kosten här i 20 år som jag varit bort 4-5 månader varje sommar. Först när jag började med fiskningen så köpte jag en gammal båt, och så hade jag honom inte ett år, och så sålde jag, och så köpte jag en annan gammal båt, större båt. Ja.
Hur stora var det ungefär den här båten?
Första båten så var bara 28 fot lång och 6 fot bred. Då den andra båten så var 22 fot lång och 8 fot bred. Och den hade jag i många år, så ända tills 2 år tillbaka, så då byggde jag en stor båt. Han var 35 fot lång och 10 fot bred. Med diesel, ingen i och 2 bäddar i. Och...
Har du varit ensam i det båten?
Ja, ensam på båten. Den här sista båten jag byggde nu, så byggde jag med 2 bäddar i, så jag skulle ha gumman med någon. Tyckte inte om vatten, så då hade jag gått ensam igen. Och längsta vägen jag varit upp norr, så 24 mil cross from Skagway, Alaska, uppe på Kanadienkusten här. Så det tog mig 5 dagar och 5 nätter att gå upp dit med fiskebåten. Och det är bara lax, stora lax. Upp till 30 och 40 pund samliga.
På vilket sätt fiskade du?
Va?
På vilket sätt fiskade
du? Med nät. Och alltid gå med maskineri här med båtarna, så det är en stor dröm vi kallar. Alltid liksom en sån här spol som de har maskintråd lagt på. Och den går med power också från maskinen. Alltid min sån här clutch och switcher, alltid som på en automobil. Och den har bara en trampa i bak i båten, så som du står på. Och när du steppar ut av den plankan, så stoppar den där drömmen, och så stoppar ner, och så pickar ut fiskarna då. Så steppar du på den där paddeln igen, och så går drömmen till nästa fisk kommer över. Och då har vi en rulle bak i båten. Som nätter rullar på också, så det är ingenting som fastnar bak i båten eller någonting. Så, och nätterna är 1200 fot långa, 30 fot djupa.
Ja, det är inte små nätter.
Ja. Och väskosnätterna här så är 300 fot långa, 3000 fot, no. Vänta, 1200 yards. 200 yards, 600, 300 yards, så är 900 000 fot långa väskosnätterna och 90 fot djupa. Så det är stora nät. Ja. Och mesta fisken jag haft i ett nät på, ja, när vi fiskar då, så inom varje 2 timmar brukar vi hala upp våra nät, och i en och en halv timme brukar ligga och drifta på. När tiden går så driftar vi med och nätte fast i båten, så vi driftar, nätte och båten driftar till lika. Så på mesta fisken jag haft någon gång på en sån där drift, och det var från klockan 10 till klockan 12:30, så hade jag 575 fiskar. Så det var bra mycket lax på en och en halv timme, eller på 3,5 timme innan jag var färdig. Och jag tog med från klockan 1 till klockan 4 innan jag hade mall plockat in nätet.
Hur många kilo var det, eller pund?
Va?
Hur många kilo var det där? Hur många pund?
Det var just 2000 pund.
Ja, så det är 1000 kilo?
Ja, just 1000 kilo.
Mm.
på ett, vad vi säger, ett sätt. Då har det ju, när vi fiskar så här så har vi, när vi driftar så blir det ungefär in 12 driftar för dygnet, roughly sagt. Så det är...
Hur reder man upp de här nätterna?
Vad?
Hur kan man reda upp dem?
Ja, det går fint det. Då har, vi har ju vad de kallar ledlina och korklina. Då så har de räckar. De har stora flottor. Och de här fiskkamparna är... Det är många fiskkampar upp långs med kusten här. Så det, och då fiskar det för ett kompani och så har de sina flottor. Ja, och så har de det här nätträckarna på. Och så är en i ledlinan och en i korklinan. Så bara pullar vi och så lägger vi över räckarna. Då, så men, bygger vi nätterna då mellan det där. Vad de, och det hänger och torkar där då. Så det går utav sig själv. Det är just det vad det är. Oh, ja. Ja, det är ju...
Det är lite annat än att fiska hemma då i Finland.
Åh, ja, jag tror nog det. För jag fiskade i Finland och vi hade ju ryssjor där.
Ja.
Ryssjor och så hade vi ju små nätter. Nätterna var ju ungefär en meter djupa vad det kunde vara där. Och kan hända vad det är. 4-5 meter långa.
Mm.
Och de här ryssjorna som vi fiskade med, vi hade ju för braxen där. Och de var väl ungefär 4 fot djupa i storjorden vi kallar. Så det tepade ut av till. Så det blir ju mindre vid ingångsjorden eller vad det är, strytjorden ni kallar. Så det är nog stor skillnad på fiskningen här. Och då fiskar vi natt och dag här som vi sover nog alls utan fiskar så länge vi orkar. Så. Väl här sista åren, som sista året jag fiskade så hade vi bara två dagars fiskning och så var vi lagt upp i 5 dagar. Så vi fick fiska någon på, because det är så mycket båtar och fiskarmän som har kommit ut sen jag började fiska. Så det blev för mycket så fisken blev slut så de hade stoppa i den vägen för att få fisk tog upp till lekarna och spana. Du vet vad det är spaningen är. När det och lägga rom och sånt, ja, leka. Så vi hade, och sista somras, jag var ju ut i sista somras för vi kanske sålde båten ett år sedan och ju inte sen jag sålde min båt. Och då, sista somras så hade jag bara en dag i veckan. Så fiskarmännen har inte gjort några pengar de här sista 2-3 åren i Dalen. Ska du fiska så har du fiska in 4 dagar i veckan, 4 dygn i veckan om du ska kunna göra mega levande på det. Annars så är det nog hårt för en fiskarman. Speciellt med de här små båtarna som inte kan utan att hålla sig inom i det här inlättande vad vi kallar det, små vikar.
Mm.
Har du en större båt så kan du gå längre på utsidan och då har du en bättre chans att göra fiskning. Så det är mycket utav det. Och så har jag ju bildat mina egna hem här. Och,
ja, just.
Ja. Och kommer att bilda ett till när jag kommer tillbaka från gamla landet. Och, men det blir ju sista det också. Ja. Ja.
Hur var det när du var på de här loggingkamperna? Kan du berätta lite om att livet där var?
Den tiden så var det nog hårt för... Det första gången jag kom upp till den här loggingkammaren så levde vi i en tält. Och vi var så många som jag tror vi var 10 man i varje tält. Och sen så hade vi en sån här stor oljetunna som de hade gjort för stå. Och den var satt mitt i tältet där. Och där skulle vi torka våra kläder och allting. Så det var nog hårda tider i loggingkammaren den tiden. Men ett ting var sen jag kom hit så behövde jag inte bära mina egna filtar och sånt med. För somliga platser, den tiden då alla redan så hade jag ha sina egna blanketter med och filtar med. För det var inte många kampar utav dem sen jag kom hit. var det några år före, runt 21-22, då hade jag det och hade sina egna blanketter och gubbarna som gick och travlade på kamparna. Så. Mm.
Ja. Vad var det för arbete?
Det var bara skogshuggning. Skogshuggning, så hugga ner träd och såg ut av dem och så var det här med maskiner och drar dem in till järnvägen och så lådde dem på järnvägarna och så. Halade dem ner till vad vi kallar saltjocken till sjön här och så bomma upp dem och halade dem in till sågmullorna med boxerbåtar och sånt. Ja, så det.
Är det mycket större träd här eller hemma i Finland?
Största träd jag tagit ner så är 9 fot genom skärning.
Ja, det
är.
Hur bär man sig
upp från? Well, vi hade långa sågar, så, men då hade vi huggat in från bägge sidor, because sågen var för kort, så vi hade huggat in 6-8 tum från varje sida till för sågen och moa genom träd, så vi kunde såga ut allt träd den där vägen. Och så gjorde vi stora, vad vi kallar underkant, hugga in först, och så började vi såga från baken där, och så vad vi hade här underkattet såga, ditåt föll tre alla tider. Ja. Och ibland så kunde du ha och slå in en järnkil bakom sågen och lyfta upp så sågen gick lättare.
Mm. Så det var för hand man såg?
Det var för hand. Handsågning rätt upp till det här sista 10-15 åren sen när de kom in med de här powersågarna. Men jag gick i skogen då när de kom in med dem. Except in 2-3 gånger när jag arbetar på golven och så slipar jag golv också, vad vi kallar sanda dem. Så jag blev så full av döst, så då hade jag gått ut till loggingkampen och blivit fri från den dösten i frisk luft igen. Så då hade jag en sån här paus och det var alldeles som man ska bara lekt med och arbeta i skogen då, kompering till när man arbetar med handsågning och sånt. Jag vet 1928, jag brukar såg av träna efter, vi var tre man i varje gäng. Två man såga och en man såg ut av dem, så två man såg ner dem och en man bara såg ut av till stockar. Ibland när jag brukar komma ut i railroaden, när jag tittar på ett trä och det var alldeles långt, trä gick den här vägen. Jag var så utarbetad, bara en ung pojke den tiden. 20 års ålder, så. Mm. Så man har nog slitit mycket här i landet och svettas mycket också. Jag sa när jag var hem till gamla landet på 46 och 47, det här bondgubbarna, jag sa om ni ska svettas så mycket som jag svettas det, sen jag lämnar Finland så skulle jag svettas mycket. Och ja, så.
Ja. Ja, men sen hade du börjat med egen business här, med snogåldergande och sådär. Hur länge har du hållit på med det?
Well, jag arbetade från 1928, 29 tills, vad är det då? Mm. Vi har 70 år, 4 år tillbaks, 1966, just det, när jag slutade golvläggningen. Except på sommarna när jag fiskade, men då, när jag kom tillbaka från fiskningen så gick jag tillbaka på golven och arbetade på vintern på golven. Mm. Så.
Hade du någon egen firma där?
Ett varv var jag här i Heini och arbetade på eget, men då blev det lite stopp med bildningen igen, så då gick jag tillbaka till Vancouver. Vi var två gubbar här och arbetade tillsammans, så då gick jag tillbaka till Vancouver så började jag arbeta för en firma där. Och den andra kamraten jag hade, så han tog över här, så han arbetade hela tiden då här, fast det var just så mycket så han mycket levande här då. Mm. efter jag lämnade honom, så det är just about det enda jag arbetar på eget. Nu jag arbetade nog en gång förut här och det gick bra, men då lika jag tyckte inte gumman min om sig här, så då flyttade vi till Vancouver igen och den vägen har vi hållit på och gjort vårt levande. Ibland har det gått bra, ibland har man haft motstötar också. Och det värsta var ju när man kom hit till landet, först det här språket.
Ja, hur var det med det? Var det?
Det var hårt, men det gick också. För det var så mycket skandinaver som kom hit den tiden, så i loggingkamparna så när man arbetar så arbetar man mycket svenska tillsammans och man har språkat sitt eget språk. Except när man kom in till Vancouver, då hade man ju talat engelskan så gott man kunde och man pickade upp det rätt långt. Så,
ja.
Så det gick ganska bra. Första två åren var ju nog hårt innan man kom riktigt igång med språket.
Arbetar du både tillsammans med Sverigesvenskar och finlandssvenskar?
Finlandssvenskar. Och så några norrmän ibland. En par tre gånger var jag ute med norrmän också.
När kunde ni språka svenska och norska då?
Åh ja. Det är skojigt här i landet. En norsk, han går över mer till svenskan här i landet än vad en svensk gör. Så det här norska pojkarna jag arbetade med den tiden, så de talar lika gott svenska som jag gjorde. Och det kom något norsk ord nu och då, men det gick bra. Enda som var hårdast att förstå var dalmasen. Jag arbetade med en dalmas också en gång, och han, när han började språka dalmaska, då förstod jag honom mycket. Det var nästan som finska till mig.
Ja. Ja. Var det vanligt att finlandssvenskarna måste lämna sin dialekt och försöka språka något sorts högsvenska då för att bli förstådda?
Vi som kom från Vasatrakten, nu vill jag säga att vi talar något bättre svenska än någon annan, men det var som vi ska ledde oss mer till boken sen vi kom hit än vad de andra gjort. Vi tar mycket från södra Vasalen och norra. De talar mer där dialekten än vad det är som kommer ut från Vasa, runt Vasa där. Vi talar mer bättre svenska, om jag säger så. Mer efter boken. Jag vet, när vi var hemma och så på 46-47, så de sa, ja men var ni lärda svenska? Inte talar vi sånt här svenska här i byn? Så sa jag, nej, men jag sa, om vi ska tala svenska så har vi då, de talar så alla svenska förstår det, och inte bara hembygdsborna. När vi var i utlandet så det är just den vägen det går.
Just. Hade du svårt att förstå någon gång till exempel närpesbor och kockolabor
och vad du kunde träffa på? Yes, närpesborna. Kockolaborna var inte så... Ja, så om de kom riktigt med kockolaspråket, då var det nog som man inte visste vad de sa också. För det var nog något folk i min ålder som kom hit den tiden, och när de språkade kockolaspråket då inte förstod jag dem inte. Och likadant med närpesborna, inte kunde jag förstå dem. Och mycket av malaxborna, mycket malaxpojkar kom hit samma tillfälle som runt 23-24. Men det var hård att förstå också, malaxborna. Ja. När de riktigt språkade sitt hembygdsspråk.
Men du sa att det inte var mycket rikssvenska, det var mycket sverigesvenska med där på loggingkamparna.
Det var mycket.
Ja,
när första året jag var här så var det mycket sverigesvenskar och inte så mycket norska, men sverigesvenskar och finlandssvenskar. Som i den där första kampen jag var, så det var bara svensktalande, det var inte engelsktalande där i tal. Och så var det en norsk som var forman där och en svensk. Och allt gick på svenska språk.
När kom ni bra överens på det med sverigesvenskar och norrmän?
Åh ja. Inte var det något trubbel här mellan dem i tal. Det är allesammans var som ett landsfolk. Hörde inte någonting att någon ska ha sagt att du är norsk, du är svensk och den vägen. No, det var nog alla lika här i landet. Inte det någon skillnad på var land du kommer från, så långt du kan tala sig och komma till rätta så var det allt bra.
Vad har du haft för kontakter med hemlandet sen du kom hit?
Väl, jag har inte brevskrivning mellan bröder och fars och familjen, hemmet så land föräldrarna levde. Nu det här sista åren har jag skrivit något mycket, inte för ett brev i år och sådär.
Mm.
Och vad det beträffar min skrivning så jag tror det skulle bli någon skrivning om det inte var gumman som skulle skriva hem. Men man blir så lat med det så gosh. Jag skulle skriva ut julkort här i Vancouver om inte det skulle vara för gumman eller.
Ja, ja.
Jag skulle kasta bort pennan allt tillsammans.
Brukar du skicka några paket eller pengar då när du har
svårt i det? Jag har alltid underhållit systern min. Jag har en syster, hon är 2 år äldre än mig där hemma. Hon är i hemgården. Och alltid så brukar jag sända henne paket och så pengar mellan paket och allt. Så jag var pretty good till henne all right, för $10. $20, $5, just vad jag haft i fickan när jag skrev ett brev så har jag sett henne. Hon har varit mycket tacksam över överbyggelserna. Hon har inte varit gift heller så hon tog här utav mina morfar och morfarfar och mina föräldrar när de var 20 och låg på dödsbädden. Så hon har tagit här utav allesammans. Så. Även när det blev så arvet skulle splittas så gav jag min del till henne och sa att hon arbetar för det. Så,
mm.
Så den lönnen så har jag sett någon dalen gjort då när jag kunde. Så. Mm.
Ja, var det svåra tider för dig själv här under depressionen?
Det var hårt då. Det var hårt då. Hade du 10 cent i fickan då hade du mycket pengar. Men jag arbetade. De hade ju det här vad de kallar för reliefen. Så du fick gå, staten gav ju folk maten, men det var som de ska kasta åt hundarna bara över bordet och lägga i säcken och korgen och det var du hade med. Men jag gick från och till från skogen och när jag blev led på skogen, för det var inga pengar att göra, men du kunde ju göra kan hända in $25 i mån. Men det var mycket pengar den tiden, men då var det ju hårt arbete, sommararbete och göra det. Så ibland så blev man så led som man sa till helsike med alltsammans. Och så stod man och gick på det här reliefen vi kallar, nödhjälps. Och så fick man ju lite där och så. Men jag arbetade ganska mycket under den tiden också, men det var dåligt med betalningen. Det var ju så man tröttnade på det också.